Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och där säger vi välkomna till Matchpodd, dagen efter att Djurgården vunnit mot Gnaget inför ett fullsatt och kokande Globen. Med mig på länk har jag Jonas Tegner och Robin Fredriksson. Hej på er.
Hej.
Hur känns det så här dagen efter? Det var länge sedan vi lirade derby mot Gnaget.
Ja, det känns ju väldigt trevligt måste man säga. Det, man vaknar alltid med en... ett litet leende på läpparna. Kanske till och med ett väldigt stort leende. Och få glädjas över att vara bäst i stan. Även om det visste vi att vi var i och för sig. Men det är alltid trevligt att få det på papper.
Mm. Robin?
Ja, det är ju trevligt att vinna derbyt liksom. Absolut. Man gick ju därifrån med lite halvbitter efter smak. Att vi det tvingades gå i förlängning när vi hade ledningen så flera gånger om där. Men... ja, man får ändå ta med sig det positiva. Vi segrade liksom.
Är du i den ringhörnan att fan, en övertidsseger, det går ju inte att glädjas åt. Det var ingen riktig seger.
Jo, det hade ju varit annorlunda om vi kom tillbaka från 3-1 och kvitterade sent i ordinarie tid. Så här. Men när man tappat ledningen 2 gånger om där så blir det lite bitt.
Mm. Ja, jag hör er. Men jag... Jag var väldigt glad igår när jag lämnade Globen och tror att den här segern är ganska viktig för Djurgården ur många aspekter faktiskt. Alltså dels, vi vinner första derbyt, det är överstökat, det är liksom, vi kan ta bort det någonstans i hela liksom, hockeyallsvenska ekvationen nu. Jag tror att man kliver in i nästa derby med helt andra liksom, vad säger man? Axlar och det är nog mycket, mycket anspänning som försvinner. Att vi torskar det här, även om det hade varit på förlängning eller på övertid, så hade det följt med på något sätt, tror jag. Så det här var viktigt, viktigt, och även för liksom, publiken. Och jag tycker vi börjar där någonstans. Jonas, hur upplevde du stämningen från tv-soffan?
Det tyckte jag var riktigt bra drag måste jag säga, och det kändes ju långa stunder som om det var ett hemmaderby för Djurgården. Jag tyckte att det gick igenom bra i tv-rutan och var väldigt avundsjuk på alla som var där. Men samtidigt otroligt stolt för vad alla presterade på läktaren.
Ja, och Robin, vi spelade ju en fotbollspodd innan vi drog iväg. Ska säga så att jag var taggad, men inte brutalt taggad. På vägen dit så vi pratade lite om det har varit liksom lite tyst även från Gnagets sida. Och det kanske mycket så här kantades utav det här med att inga borta supportrar först och sen så vände man med det. Och det var lite kyligt var det kring derbyt, men så blir det ju alltid någonting när vi klev av, vi blåser ut och det liksom börjar rulla in en och annan polisbuss och det är så här, folk småjoggar lite här och där och det är någonting i luften och man kommer till i höjd med Tele2, någon kastar en banger mot Djurgårdarna en bra bit ifrån dock. Då börjar man ju känna att det är någonting och så kommer man upp på Globentorget och det är avspärrningar till höger och vänster. Då kom ju den här pulsen som var ganska vanlig för alltså när vi mötte Gnaget titt som tätt i hockeyn. Så det har ju någonting. Vad kände du, Robin?
Jo, men det var väl en laddning i luften, absolut. Då trodde jag väl att det skulle bli kanske något mer stökigt än det blev. Men det kom vi undan. Ganska rigorös säkerhetspådrag med först visitering och sen även larmbågar utöver det då. Och sen var man inne. Försökte jag hitta en toalett, men det gick ju inte. Så att det var ju största möjliga säkerhetspådrag, kan man lugnt säga.
Och man får säga vad man vill om Globen. Jag föredrar Hovet 100 gånger av 100. Men det har någonting när man kliver in liksom in på läktaren. Och så möts man alltså på motsatt sida, så är det en rejäl liksom motståndarklack. Det får man ju inte på Hovet på samma sätt i och med att de blir uppe i ett hörn istället. Det har någonting och inledningsvis så slogs jag utav att fan, det är för lite hets däremellan. Och då kände jag fan, kommer det bli avslaget det här? Men det tog ju inte lång tid innan det faktiskt tog fart ordentligt. Och ska man bara sammanfatta det hela, det är ju en total utkör. Alltså vi skåpar ut dem fruktansvärt mycket. Det var väldigt påtagligt. De har ju enorma problem med att synka alls liksom med sin sittplats. Och deras sittplats, det är så här, det märktes att det kanske inte var så jättemycket fotbollsfolk på plats. För de var inte så jävla sugna på att sjunga överhuvudtaget. Och det är väl egentligen bara när Gnaget gör 3-3 som de får med sig ståplats ordentligt. Och fan, nu kanske man överdriver, men det känns ju som att hade de haft den inställningen större delar av matchen och piskat igång det, då tror jag faktiskt AIK hade kunnat surfa på den vågen på ett helt annat sätt. Och jag menar, det är bara om man återigen ska hoppa tillbaka till fotbollen, så är det Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf pratar väldigt mycket om, att få med sig publiken, spela liksom i symbios med publiken. Det tycker jag att AIK kom upp i vid 3-3, för då var det ett sinnessjukt drag från deras sida. Men sett till 60 minuter och den övertid som var, så är det ju usel insats från dem. Totalt överkörda utav, jag tror att fördelningen var ungefär 2000 djurgårdare på plats. Give or take, liksom några hundra. Och resten gnagare. Så det gör att man ser fram emot våra hemmaderbyn. Det känns som att vi har en mer levande sittplatspublik dessutom. Och det kan nog bli riktigt kul framöver, tror jag.
Det var verkligen extrem översikt. Jag vet inte om det hur väl det framstod på tv. Men på plats var det ju hur uppenbart som helst att det var klasskillnad där.
Ja, och även så här, det är många AIK-are som liksom, det saknar man ju lite inom supportkulturen ibland, att man faktiskt bara kan lägga sig helt platt och bara, fan vad överkörda vi blev. Det är faktiskt många gnagare som varit ute och skrivit det på internet, och det säger väl en del.
Ja, i den här andan att det här måste vi ta tag i, liksom, det här får inte bli igen. Liksom.
Exakt.
Vi får väl se om de lyckas med det.
Måste säga också, det har någonting när det är lite nedsläckt och det helt plötsligt brinner till. Och det var väl från vår kortsida, eller det var från vår kortsida, som en liten yellow flare, tror jag det var. Som det hade också någonting. Snyggt tifo arrangerat utav dem inom JK också. Så hatten av för den biten. Men nu ska vi snacka matchen i sig. Era spontana tankar. Ska vi ta det periodvis? Det låter väl rimligast, och sen så tar vi matchen som helhet, eller vill ni börja i andra änden?
Nej, men till att börja med så det vart ju klart var det samma dag eller någon dag innan att det blir Honken som är ny assisterande tränare. Så det var man ju nyfiken på att se om det skulle ha någon uppenbar effekt i hur vi skulle spela eller hur vi skulle matcha laget. Så det var man nyfiken på. Och vi såg ju faktiskt lite skillnader i hur vi, ja, istidsfördelningen framför allt. Så det får vi se här framöver om det är en Honken-effekt eller inte. Men ja, första perioden är ju bra från vår del. Visst, vi ger bort en utvisning och de gör mål i den. Lite oturligt så där att Lindbom vispar iväg pucken direkt där. Han står och pucken går mellan benen på Chile innan han ska täcka bort skottet ganska enkelt. Men sen så dominerar vi perioden ut och det är viktigt att vi får in det 1-1 målet direkt före paus.
Ja, alltså jag var ganska nervös inför den här matchen, för du var inne lite grann på det för det känns som att nästan allt tryck egentligen var ju på Djurgården. Vi ska ju inom citationstecken ta 4 av 4 matcher mot AIK om man tittar på både lönebudget och överlag styrkeförhållandena. Sen vet jag att så är det ju inte riktigt, alltså det är ju inte så enkelt inom hockeyn. Men jag kände liksom att en torsk i den här första matchen skulle kunna sätta lite spår på stora delar av den här hösten. Så att när vi ändå inleder hyggligt pikt, jag vet att AIK har ett ganska tungt första byte där de lyckas nagla sig fast i våran zon. Men sen när vi lyckas lyfta ut spelet lite grann och sen placera oss själva i deras zon, så tycker jag liksom att det känns som att vi känns bra mycket mer påkopplade än vad vi gjorde mot Vita Hästen, och det är inte så jävla konstigt såklart, det är en helt annan typ av match, men då kändes det ganska bra måste jag säga. Även när vi släpper in en kasse i boxplay så är jag ju väldigt glad över att det är liksom ingenting som verkar sätta sig på någon skalle överhuvudtaget, utan man trycker på gasen lite till helt enkelt och tar över stora delar av perioden, och 1-1 pucken borde väl egentligen komma lite tidigare, men var ju fullt rättvis i alla fall.
Ja, och jag, bara för att understryka det där igen som du sa nu Jonas, liksom att nu hade vi förlorat den här då började vi liksom titta på att de senaste 4 har vi vunnit en mot Vita Hästen hemma med udda målet, även om tyckte att spelet såg någorlunda bättre ut. Jag tror liksom så här, det är de här matcherna, alltså direkt vi åkte ut och stickade såren, så var det ju det här vi snackade om. Och det, när varje nyförvärv kom så har man ju nästan hypat, ja men nu liksom Stockholmskillen, djurgårdaren Marcus Kryger ska leda laget och sänka Gnaget. Typ har ju varit liksom den nivån på surret. Och därför så tror jag att det här är mycket mer än bara en seger och liksom poängen i sig. Jag tror att det här kan vara väldigt, väldigt viktigt för Djurgården. Så nej, vi är eniga där. Håller ni med mig om att det kändes som att Djurgården spenderade extremt mycket tid i anfallszon i första perioden?
Ja, den dominerar vi i stora delar. Så det tycker jag stämmer väl överens. Och 1-1 pucken kom ju lite sent, men ändå logiskt. Jag tycker nog att alla 4 kedjor fungerar väl och skapar tryck. Det är inte så att vi tappar momentum när någon av dem kommer in särskilt. Så att första perioden är bra.
Mm. Om vi hoppar till andra då?
Vi inledde ju bra tills Linus Klasen gör 2-1 målet. Där han visar oerhört klass ska sägas. Han flyter ju bara fram med pucken i anfallszon och ser inte ut att vara i något läge där det är särskilt farligt. Sen så tajmar han det ju bara helt perfekt när målvakten är skymd och han har en lucka att skjuta på och bara lägger dit den från ett läge som egentligen inte är ett skottläge. Men pricksäkerhet och vet att målvakten inte ser någonting där. Och 2-1, och där visar han vilken klass han håller, kan man lugnt säga. Men resten av perioden så tycker jag att vi tappar. Och att AIK får äta sig in i matchen ganska rejält, tyvärr.
Ja, det målet utav Klasen är ju vilket otroligt klassmål det är. Alltså, det är otroligt häftigt måste jag säga. Det känns ju inte som att det är någon chans och att det typ bara är han som på hela isen som ser att det här kan bli ett mål liksom, så, eller i hela hallen. Så att det var riktigt häftigt, men ja, instämmer, vi börjar ju bra. Sen är det liksom som att vi kommer in i de här svackorna som kan bli så otroligt avgrundsdjupa. Nu kanske jag överdriver lite grann, men där vi har väldigt svårt att sätta puck på blad. Väldigt svårt att få fart i spelet på något sätt. Och då, ja, vi ger ju lillfingret till AIK som börjar äta sig in spelmässigt, tycker jag.
Mm. Visst är det så, sen om vi hoppar fram lite, att när vi gör 3-1, när, visst är det strax efter att vi har ett ganska så lamt powerplay, va? Eller blanda ihop målen nu?
Nej, vi har ju inte, ja, powerplayet är väl ganska bra, men 3-1 målet kommer ju ologiskt i och med att det har varit AIKs period. Så är det ju.
Det är ju spel mot 4-4 är ju 3-1 målet.
Ja, vi har precis haft powerplay, eller?
Ja, ja, jag vill bli... alltså, ja, vi har powerplay i 15:e minuten, exakt, som är okej, okay, powerplay.
Ah, ja, okay. Och sen så... det var dåligt, men ja, kör.
Ja, nej, men alltså det var väl okej. Okay. Men sen i, vad är det, 18:30 eller något sånt där, då åker Victor Nilsson och Dalibor Dvorsky ut för roughing båda två. Och då blir det 4-4 spel. Så att det är ju i det 4-4 spelet som Daniel Brodin gör 3-1 målet.
Kändes inte helt otagbart, om jag minns målet och repriserna väl. Jag tycker nästan.
Nej,
den i mål faktiskt.
Den hade han nog kunnat ta, men
nej, ju på första stolpen. Alltså, så att, ja, och ja, han gör ju en rörelse in mot centrallinjen, Brodin, så att han är lite för snabb där helt enkelt, målvakten.
Och här hinner man ju börja känna att nu det här liksom, våran tyngd och allting, ja, det där gick matchen på något sätt för AIK, eller så här, nu blir det bråttom för dem, för det är ju slutet av andra perioden, och känslan är ju nu att så här, nu kan 4-1 komma, alltså 4-1 kan komma och det kan rinna iväg till både 5 och 6-1, äntligen, fan vad skönt. Men så bestämmer vi oss för att ta en utvisning sent i, det är bara någon sekund kvar av andra.
Ja, jag kritiserade ju den utvisningen på Twitter, fick lite mottryck sådär, och där på plats ser man ju inte någon repris, men visst, den är väl lite halvbillig sådär, att spelare som går omkull, jag kommer ihåg vem det är, faller väl ganska lätt, men jag står väl fast vid att man inte bör hålla i en spelare eller småhaka en spelare som är på väg mot sarghörnet med en sekund kvar av matchen, eller perioden.
Ja, det var väldigt onödigt att sätta sig själv i den situationen överhuvudtaget faktiskt. Alltså han är ju liksom inget hot alls. Men ja, den är billig, det är den absolut. Men han borde haft koll på klockan där faktiskt, och bara tryckt upp honom mot sargen istället. Eller bara följt med honom, alltså längst ut. Så att ja, nej, den var väldigt onödig.
Ja, för där får de en biljett tillbaka. Och ja, när de gör mål då på utvisningen i början på tredje, så då får de ju luft igen, tyvärr.
Mm, det är väl, klockan stannar väl på prick en minut av första när reduceringen kommer. Och då vet jag att jag tänkte, fan, det är för tidigt, nu bjuder man ju verkligen in dem som du sa, och återigen så blir det liksom lite likt fotbollen, så känns det som att den här matchen har man sett 100 gånger nu, som på liksom brev på posten, det bara smäller till igen i nästa powerplay, och efter 5 minuter, någonting som kändes ganska så här kassaskåpssäkert, ja, står det helt plötsligt 3-3, och det är här AIK liksom får med långsidan och har ganska momentum. Man hinner börja tänka, fan, det här kan bli, gör de 4-3 nu, så då kan det lika gärna rinna iväg åt andra hållet. Så känns det ju på plats, även om vi är ett bättre lag och hela den biten. Men de får ju inte fira så där superlänge och sjunga på långsidorna, för Tim Södlund skickar ju in en sån jävla 4-3-puxen.
Ja, och den kommer ju också då något olagas när det känns som att shit, nu tar AIK det här. Men bra byte av oss direkt efter målet där Tim Söderlund får göra det där. Och sen tycker jag faktiskt att vi spelar rätt bra på ledning i princip perioden ut. Och det känns som att vi kommer städa av det där. AIK har egentligen inget tryck alls. Tills målet kommer då ur absolut ingenting.
Det är lite lustigt det där, för det var ju som det ska vara i derbyn i och för sig, med en riktig känslomässig där berg- och dalbana på något sätt, och lite så här svårt att sätta något finger på under matchen, så här tror jag att det kommer gå, för att när vi har det riktigt tufft i andra perioden, trots att vi leder med 2-1, så känns det som att de kommer äta sig kapp här, och då gör vi 3-1, och då känns det som att nu måste vi ha sänkt dem fullständigt liksom, så. Och sen så får de komma in i matchen, går upp till 3-3, och det är som du är inne på, Fared, nu alltså får de in 4-3 här nu, då kan det bli riktigt, riktigt jobbigt idag. Men då gör vi snarare 3-4, och då känns det en gång som att nu har vi ju liksom, nu har vi fullständigt knäckt dem. För sen spelar vi bättre, som Robin säger. Vi är liksom, spelar bra på ledning, och de har inte speciellt mycket alls faktiskt. Utan vi lyckas bryta ner deras anfall ganska så tidigt. Men ja, det var upp och ner i pulsen rejält den här matchen, måste jag säga.
Är det Alm som går bort sig och öppnar upp för Oskar Magnusson som sätter 4-4, eller vad?
Ja, kör
om. Jag vet inte riktigt om någon... Det är kanske lite hårt att klandra våra backar på det målet, men det är fortfarande otroligt enkelt. Vi bytte precis in Alm och Killing, och de sätter pucken på Magnusson som kommer med full fart, och Alm hinner ju liksom inte vända om och få upp fart och hänga med, och jag vet inte om Killing inte uppfattar det och hinner inte ner och hjälpa till heller, men det är lite frustrerande när man har varit frustrerad över att vi av någon anledning slänger ihop Alm och Killing när det liksom osar katt och det ska försvaras någon viktig situation, i tron om att det är paret som är bäst när vi ska försvara det, och vi anser att det är det paret som har fungerat absolut sämst när vi ska försvara det. Och jag tror att det är första gången de kommer in ihop där. Och så smäller det liksom efter 5 sekunder. Så det var ju något frustrerande. Och jag menar, teckningen direkt efter 4-5-målet, då håller ju Killing på att ge bort ett friläge igen. Alltså jag vet inte vad han sysslar med i den här matchen. Vi surrade ju lite om han...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Den senaste podden här, men den här matchen var ju inte heller på plussidan direkt. Vad säger du om målet, Jonas?
Nej, men alltså det är klart, det är lätt att peka på Alm, för det är han som blir rundad på högersidan, så är det ju. Men jag kan väl också tycka att det är en väldigt, alltså det är ett svårt anfall att försvara sig mot i det skedet, för att det är en bra passning rakt ut på en spelare som kommer i full fart. Och man har ju överbelastat lite grann på sin vänstersida, om jag inte minns helt fel. Jag har inte målet helt och hållet framför mig här nu, men det är klart att det inte är lätt för Alm i det läget att kunna haka på i det fallet. Sen är det ju, det är ett bra avslut också. Han drar det direkt i skäret mellan benen på Lindbom. Så att det, ja. Nej, den var tung faktiskt. För det var just precis det här som jag tyckte att vi hade stängt ner så pass bra i stora delar av den tredje perioden. Så att det var en riktig käftsmäll faktiskt, var det.
Och liksom så här, ja, sen om vi hoppar bara för att kommentera avgörandet sen och 3-3. Det är ju verkligen ett lotteri, känns som, och det är ju det åt alla håll och kanter. Jag menar, AIK har väl ett par hyfsade lägen och vi har ett par. Och sen så kommer ju avgörandet och man ser ju direkt, alltså hela, det måste ta en nanosekund från att pucken har passerat mållinjen till att ta med fan hela laget inklusive målvakt är vid liksom plexit mot kortsidan och firar. Jag vet inte vad jag vill komma till någon slutpunkt med det, men det här laget förtjänar ganska mycket mer än vad det har varit inledningsvis, alltså läktarmässigt. De brinner ju verkligen för det. De vill ju så jävla mycket och det märks i sättet de firar på och liksom hur de, ja, de försöker verkligen. Förstår ni vad jag menar?
Ja, alltså ja, det gör man väl. Det var kul att se att det var så, även scenerna efter matchen från omklädningsrummet och sånt där, att det var många som brann så mycket, så att säga. Men jag vet inte, alltså spel 3-3, det är ju lite, på ett sätt så blir det väldigt slumpartat vem som råkar få det där friläget hit och dit, men å andra sidan så borde det ju vara, ju färre spelare du har på isen, desto mer skicklighet är det som krävs för att avgöra. Alltså det är då skickligheten kommer fram. Det är som när vi spelar 4-4 mot AIK och vi bara slänger ut liksom Krüger, Norman, Klasen, Brodin. Alltså då har ju vi ett jätteövertag på AIK. För dem. Det är ju lättare att neutralisera oss i spel 5-5 än om vi blir färre på isen och skickligheten blir mera påtaglig. Vårt övertag där.
Ja, enig. Men vad tycker ni så här i det stora hela, om man så här, någonstans vill man ju ändå, eller måste man tycker jag, väga in att det är ett derby och allt vad det innebär. Stort så här, så gör vi inte en okej, ganska bra match spelmässigt. Om vi liksom, jag tänker då främst då på period 1 och stora delar av period 3 är ju fan helt okej.
Okay. Ja, men jag är väl nöjd med 25-30 minuter av de 63 som spelas. Det är väl, jag skulle nog inte säga att jag är nöjd med matchen så. Och sen om man lägger till element som att vi liksom går in i tredje med en 3-1 ledning och inte lyckas reda ut det och sånt där. Så jag är nog inte jättenöjd med den spelmässiga insatsen den här gången heller. Men det var ju lite ovanlig match där vi för en gång skulle är väldigt dåliga i boxplay, men lite bättre i 5-5 än vi brukar vara.
Jag skrev ju till dig, Jonas, känns det inte som att vi är väldigt, vad skrev jag? Alltså att vi är väldigt avvaktande i defensiven, och jag tyckte att du satte bra ord på det hela.
Ja, alltså det som jag tycker sker ganska ofta är ju att vi nästan ser liksom lite funderande ut vad vi ska göra. Alltså inte fundersamma, men det är snarare som att laget hamnar i någon form av beslutsångest egen zon i vissa situationer där vi har ett boxplay som vi förvisso klarar av. Och direkt efter det så är det nästan som att vi fortsätter spela boxplay, som att man har liksom lite svårt för att sätta igång den här andra växeln för att börja sätta någon form av press, för att börja få något övertag, numerärt övertag någonstans ute vid sargen eller så. Så att det är väl det är väl det som jag kan sätta fingret på. Det ser ut nästan som att man är lite funderande ute på isen över vad man ska göra för någonting. Och det finns ju garanterat riktlinjer för hur man ska agera i olika situationer och sånt där. Och det är ju jättesvårt att lägga någon form av externt betyg på det när man inte har någon aning om vilka direktiv som går ut till spelarna. Men det är lite den känslan jag får i alla fall när jag tittar på laget ibland. Att man inte riktigt... Ja, att man håller på att välja mellan typ 2-3 alternativ på vad ska vi köra för någonting ungefär. Det låter lite banalt när man säger så, men ungefär så faktiskt. Men jag skulle vilja säga att ska man ta med sig ett par positiva saker, så är det så att vi gör 4 stycken mål i numerärt likaläge, 5-5. Det har vi ju inte gjort någon gång den här säsongen. Det är definitivt väldigt positivt. Och att vi var ju lite grann på våra stjärnor förra gången vi pratade också. Kom fram till att både Kryger och Brodin bara hade gjort 2 poäng i numerärt likaläge. Nu går Kryger av banan med 3 poäng och Brodin med 2 poäng. Nej, Brodin gjorde bara 1 poäng. Men han gjorde faktiskt ett mål, så nu har han åtminstone gjort 3 mål på 2 matcher. De ger lite svar på tal, rakt av, och framförallt i en sån här match där det krävs också. Alltså det här är ju inte Vita Hästen hemma liksom, eller Vita Hästen borta, utan
intressant att vi skruvar upp istiden på våra toppspelare rätt rejält den här matchen. Det har vi inte gjort tidigare.
Nej, alltså fjärde formationen, om man får kalla den, med Emil Berglund och David Blomgren och
igår behandlades den som ett fjärde för första gången.
De spelade ju i snitt 5-6 minuter, något sånt där. Så att det var ganska stor skillnad i coachningen, kan jag tycka, mot hur man har gjort innan med sina forwards framförallt.
Och det är intressant om det är en honken grej eller om det är ett allmänt beslut liksom i staben, eller om det bara blev så den här matchen för att man gick ner på folk som man tyckte var de som var bättre eller inte. Det
kan vara så.
Får vi se. Vi har varit inne på det, men jag är inget emot om man försöker ha 4 jämna kedjor som rullar ganska likvärdigt. Men då bygger det ju på att du har en spelmodell, ett spelsystem som fungerar väl och som du liksom lutar dig emot oavsett vilka kedjor som är inne egentligen. Men när det inte fungerat så är det nog inte liksom en dum idé att lasta mer istid på våra bästa spelare egentligen och låta den individuella skickligheten ta mer plats. Tala mer helt enkelt.
Ja men precis.
Även om det är lite trist om det ska behövas, men det är ett naturligt steg om inte annat.
Vi måste väl nämna det också att det är Liam Ögren som avgör i spelformen 3-3 och skjuter segern till oss.
Kul att man slänger in dem. Alltså, ja,
faktiskt, det var det jag tänkte säga. Ja, det säger också någonting.
För först spelar vi ju Kryger Klasen i första bytet i 3-3 med Ytterell, tror jag. Och sen så kommer ju då Östlund och Ögren in. Snarare än att det är typ Brodin och Norman som kommer in. Men jag blev glad när jag såg det, för jag tänkte, de var verkligen, framförallt Östlund Ögren, läcker i veckor gör väl en lite halvdan match och har väl varit lite kall ett tag, men Ögren växer för varje match, så att det var, jag tyckte att det var välförtjänt. Och Fagervall sysslar ju med lite sån här mikrocoaching ibland där någon som är het får byta här och där, och ofta så tycker jag att han tar lite tråkiga beslut där, att det liksom är fel spelare som slängs in eller sådär. Men i det här fallet så tycker jag att det var ett bra beslut. Och jag blev glad när jag såg det.
Ja, jag håller med. Det var överlag väldigt glädjande att det faktiskt var junnarna som fick avgöra. För jag tror att det betyder lite extra för dem det här. Och att de fick den här erfarenheten under bältet också. Det tror jag kan göra en hel del för fortsättningen.
Verkligen. Så gillar jag också så här att det mer och mer, eller hela säsongen har det varit så, att laget drar igång någon sång nerifrån eller två. Det är ändå bara hoppa och ha sig. Det, jag gillar det. Har vi något
märks
mer
att vi har, det märks att vi har lite spelare som gillar att gå på fotboll. De har lite, ja. De har lite mer, bredare sångrepertoar än vissa andra.
Känns så.
Ja, verkligen.
Nej, men det finns ju ganska mycket att säga om liksom matchningen och det egentligen, men jag tycker att Kevin Karlsson gör en riktigt bra match igen. Det är trist att han återigen inte får kliva in i powerplay, för det tycker jag att han visar liksom i varje byte att han är bra nog att göra.
Han vad är det där? Alltså nu måste han måste in i powerplay 2 nu.
Speciellt när Killing återigen liksom är inte alls bra i powerplay. Han är ju för trög, tar lite för dåliga beslut. Och där måste Kevin Karlsson in egentligen. Alltså för min del skulle han kunna gå före Ytterell i första powerplayet också, Kevin Karlsson. Så att det börjar jag störa mig på ganska rejält. Igår spelade han ju liksom minst av alla backar 5-5 också, utöver inget powerplay. Så att det gör mig lite orolig, för att vi kan väl snacka lite Stefan Elliott som landade i Sverige igår, var på Globen och såg matchen, som förmodligen nu slängs in mot Västervik. Vem är det som petas bort? Det är väl givet att det blir Ludvig Hedström som inte får byta om i alla fall. Men någon kommer bli back nummer 7. Nu tror väl jag att alla har så pass hög status att back nummer 7 kommer inte få spela 2 minuter som igår. Att Hedström bara gör 2 byten i boxplay. Men det blir ändå intressant att se vem det kan bli. För nu, just nu ser det ut som, med tanke på matchningen, ser det ut som det skulle kunna bli Kevin Karlsson. Liksom, och det hade jag inte gillat alls.
Nej, det är verkligen inte. Det var dock glädjande att Odelius spelade ju faktiskt mer än Killing i nummer 1 lika läge, såg jag.
Men det är ju för att han lastar liksom 6 minuter i special teams Killing.
Ja, det är behöver avlastning därför. Där. Ja, det är säkert. Ja. Det är säkerligen därför.
Det är 3 backar som spelar mest av alla. Det är Alm Arnesson, Killing.
Ja.
Tyvärr, det är inte de 3 jag har spelat mest, men...
Nej, det är inte jag heller. Alltså just nu så är det ju Killing som är utanför. Jag hade ju satt in Elliot med Kevin Karlsson, om jag själv hade fått bestämma.
Ja. Men Killing är ju liksom... Han kom ju in med oerhört liksom hög status från att han var så bra i fjol. Men nu har han gjort, hur många matcher är det nu? 8 eller någonting, som är väldigt svaga. Liksom. Man får börja om på noll där. Han får jobba upp sig igen. Det är inte... Det är inte svårare än så, tycker jag. För det krävs inte liksom, det krävs inte statistik för att se att Killing har varit svag i alla de här matcherna. Det visar statistiken också, men det räcker med gott och väl med ögontestet för att se också. Så där hoppas jag att man börjar agera därefter. Sen om han ska spela, om han ska vara sjua liksom, eller ja, jag vet inte. Jag hade väl kanske reducerat liksom, framförallt lika mot lika tiden på Johan Alm. Det behöver inte vara uppe på 20 minuter per match. Han kan fortfarande vara första backen i boxplay och den biten, men...
Ja, han behöver ju inte spela 18,5 som han gjorde nu senast till exempel.
I 5-5, nej. Nej. Alltså det är han inte... Han har inte så brett register att han liksom...
Nej, det finns ingen anledning för det.
Det finns faktiskt Absolut användbara egenskaper hos honom. Inget snack. Men om vi jämför typ Linus Arnesson och Johan Alm, som är 2 defensiva backar i samma form, så har ju Linus Arnesson ett bättre register än Alm vad det gäller i spel 5-5, tycker jag.
Men får jag flika in med en grej då? Man hör ju klart och tydligt att det är ett missnöje från er båda, och det är väldigt mycket det här skulle inte vi, jag förstår inte det här och de bitarna. Vad är det ni missar då? För liksom, jag... Med all respekt för er två så utgår jag från att staben kring Djurgården och sporten har mer koll än vad ni har? Alltså vad är det något ni missar, eller är det jag som övervärderar?
Vi missar nog en himla massa. Så är det ju såklart. Alltså, vi är ju varken på träningar eller någonting sånt där. Så att, och det finns ju alltid en aspekt av alltså den här ledarskapsbiten också. Det går inte att se riktigt på, definitivt inte på någon papper eller i någon statistik. Och det går väldigt sällan att se också, även när man, om man tittar på en match på tv till exempel. Eller om man tittar på plats och kanske inte är nära båset. För det vägs ju in också hur man värderar spelarna i hur de klarar av att leda varandra, leda sina lagkamrater, vara stöttande, vara liksom en grund att stå på. Och det är ju fullt möjligt att här har vi då kanske killar då i Alm och Killing då som är väldigt, väldigt stabila på den här biten. Så att det kan mycket väl vara någonting sånt. Sen är det klart att det finns en massa små detaljer som att lyfta klubban vid rätt tillfälle, hindra den passningsvägen, den här lilla screenen och såna här saker som man, det är lätt att missa när man tittar på en match direkt live. Men det är ju något sånt där nu när jag tittar på alla matcher igen och gör det när jag trackar matcherna då, så ser jag, där tycker jag att jag har sett många av de här små grejerna som Johan Alm gör. Därför jag har vänt lite grann kring honom. Även om jag vet att han inte är någon korsymaskin precis, så tycker jag att jag ser väldigt många, många små detaljer som han gör klokt. Just i att stoppa upp en ingång in i egen zon till exempel, bara genom att vara snabb fram med blad mot blad. Det känns som att han är duktig på att välja sida, på vilken sida han ska sträcka fram sitt blad för att hindra avslut eller passningar och sådana där saker. Så det är säkerligen en massa sådana där saker som är svårt att se, som man kanske inte tänker på, som man värderar väldigt, väldigt högt. Så att det, ja, som sagt, det finns nog en hel del som vi inte ser.
För jag tänker liksom att jag tror nog ändå att så här, många som lyssnar på det här inte har lika djup hockeykunskap som er. Och lyssnar man då bara på det ni säger, nu blir jag lite djävulens advokat i det hela, då låter det som att vad fan är de helt jävla sopusla i båset. Liksom, låt Kevin Karlsson spela mycket mer då. Men det måste ju ha sina anledningar, tänker jag. För jag menar, vi utgår väl från att alla där vill ju Djurgården väl, såklart. Och vinna så många matcher som möjligt och ge Djurgården så bra förutsättningar som möjligt för att vinna så många matcher som möjligt. Så jag tänker bara som en motpol till det ni säger.
Ja, nej, men det är helt rätt. Alltså, såklart. Det är bara... Jag tror både Robin och jag i det här fallet, vi gillar ju den typen av backar som till exempel Kevin Karlsson är. Som spelar väldigt mycket på fart hela tiden och så. Så att det kan ju vara en liten smaksak också. Men det har varit så stor skillnad. Alltså, det har varit så väldigt tydligt på Killing i det här fallet att han underpresterar. Det har varit så väldigt tydligt. Det är en sak om någon ligger på 5% lägre om man tittar på Corsi, eller bara man tittar på exempelvis expected goals framåt och bakåt och så vidare. Så där. Det behöver ju inte vara hela världen när det bara handlar om en 5-10 matcher. Jag menar, då finns det definitivt en massa andra värden att väga in. Men det har varit så väldigt stor skillnad i det här fallet. Det är nog det som jag reagerar på i alla fall.
Jag tänker, i och med att detta är en matchpodd, att vi har väl sagt en hel del och kommer väl tillbaka när vi summerar efter några matcher till, väl. Någonting mer ni vill tillägga innan vi sätter punkt?
Ja, jag är i alla fall jävligt glad över att ha Linus Klasen i laget. Alltså det ser ut som att han spelar i slow motion emellanåt. Alltså att han har hur mycket tid som helst. Att han har någon liten sån här klocka, en sån här gammaldags klocka som man bara kan stoppa. Eller en sån här schackklocka som man stoppar liksom helt plötsligt. Plopp, säger det så. Och så alla andra bara stannar upp. Och så glider han fram bara. Och så letar han någon macka. Och sen rätt vad det är så kan han tempoväxla enormt. För att det är ju inte så att han är... Det är inte så att han latar sig där ute, om man säger så. Det är riktigt, riktigt kul att se faktiskt. Och han har så här långt, blott två matcher in, överträffat förväntningarna faktiskt. Eller levt upp till förväntningarna, definitivt.
Ja, det känns jättebra. Han kommer vi ha extremt nytta av, helt enkelt. Det är inga snack om saken.
Och jag vill runda av med att säga skicka en eloge till folket kring Djurgården som jag vet har fått jobba rätt hårt för den här matchen. Och det har varit mycket bollande fram och tillbaka. En hel del halvsvåra punkter och lösa, men jag tycker det gick ganska bra. Hoppas till nästa derby dock att inpassagen generellt är mycket smidigare, att matchen skjuts upp. Ja, det var väl nästan 30-40 minuter va, till slut.
I alla fall. Men
det ska inte behöva hända, tycker jag inte. Men i det stora hela kanonbra och ja, riktigt skönt att vi kör över dem totalt på läktarna och att vi vinner matchen. Det ska vi ta med oss och köp biljetter, dyka upp och stötta Djurgården på plats på fredag redan, så är vi tillbaka om någon omgång till.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.